CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Ta emot på Sveavägen.
Jag känner mig positiv att vi ska kunna presentera vad det är som har hänt den 28 februari 1986.
Jag tycker han är bra, men jag tycker han är usel retoriker.
Det viktiga för mig är att Socialdemokraterna har en ny partiledare i nästa valrörelse.
Ja, vi ska börja agenda med den senaste tidens intensiva diskussion om ungdomsrån.
Jag ser paniken i min sons ögon när jag ser det framför mig. Att de sparkar på mitt barn.
Kan det verkligen vara sant? Kan Sveriges nationaltrauma, mordet på statsminister Olof Palme, vara på väg mot sin lösning? Och vad skulle det betyda i så fall? Och ungdomsrånen har vållat intensiv debatt under den gångna veckan. Vad beror de på? Vilka är förövarna? Vilka är offren? Och spelar det egentligen någon roll? Och den socialdemokratiska spagaten som januariavtalet innebär börjar svida rejält i benen för partiet. Hur länge håller det? Och är Stefan Löfven på väg att överges av sina egna? Det är några av de frågor vi ska borra i denna helg. Varmt välkomna till veckopanelen. Jag heter Jörgen Wittfeldt. Och vilket Dream Team vi har samlat hos oss denna fredag eftermiddag. För vad sägs om följande panel? Viktor Bart Kron, tidigare politisk kommentator här hos oss på Kvartal. Nu dito på Expressen. Välkommen.
Tack så hemskt mycket.
Ann Heberlein, teologiedoktor och lokalpolitiskt aktiv för Moderaterna. Välkommen.
Tack, men jag får sätta en parentes för jag har hoppat av lokalpolitiken.
Nu är det över.
Jag är inte längre folkval.
Ah, okej.
Okay. Nu är det över.
Så du satsar på en internationell karriär.
Ja, precis. Det blir en roman sen.
Ah, okej, okay. Men du har ingen, du är inte aktiv alls längre i Moderaterna där nere.
Politisk tjänsteman.
Ah, okej. Okay. Stämmer. Bra. Ja. Daniel Suhonen, chef för den fackliga tankesmedjan Katalys. Välkommen.
Tack.
Ja, hur klarar ni denna unikt pissiga vinter?
Det beror ju helt på vilka ingångsvärden man har. Mm. Alltså om man gillar snö har det ju varit dålig. Om man tycker att det är trevligt med plusgrader så har det ju varit bra.
Men om man gillar sol och bara allmänt trevligt väder så har det väl varit dåligt, eller?
Så bor man väl i fel land till att börja med kanske.
Vad säger ni andra? Påverkas ni?
Jag hade bestämt mig för att denna vinter lära mig ordentligt att åka längdskidor. Jag köpte också längdskidor för en stor slant. Ett par jobbskattadrag la jag på detta. Och sen kom det ingen snö. Jag hade också köpt en skidåkningskurs 10 onsdagskvällar på Stockholms universitet. Och den blev inställd. Så att, ja, trist. Men framförallt i den här så att 2 månader utan en enda soltimme först och november-december. Och sen var det faktiskt så att jag var uppe helt privat då på nyår i Kiruna, norr om Podsviken. Och jag har aldrig varit där på vintern. Och man tänker ju att där är det ännu mörkare. Men det var ju mycket ljusare. Det var ju jätteljust. Det var ju fantastiskt. Det var ju liksom som att komma till Lanzarote. Fast det var ju 20 minusgrader och mycket snö. Men det var liksom
men
snön. Men jag insåg det att snön gör så himla mycket. Och normalläget har ju ändå varit att i Stockholm och i Mellansverige i alla fall så har det varit snö och frost. Mm. Mm. Och det gör någonting.
Ja, vad säger Ann? Jag menar, Skåne är väl alltid så här, eller?
Ja, alltså jag menar, det är möjligt att jag idealiserar min barndoms vinter. Men på 80-talet hade vi ju en del snö i Skåne. Mm. Och under mina år som pressfru på Österlen så minns jag livligt att jag var insnöad vid ett par tillfällen. Men jag satsar på långa promenader. Jag har en stegräknare. Jag vill gå lite mer varje dag. Och när jag gör detta, jag har precis flyttat tillbaka till Malmö och bor väldigt nära kanalen. Så jag ägnar mig att räkna råttor.
Oj, är det många?
Och, ja, alltså detta borde tas upp i en panel.
Det görs ju det nu.
Det är en explosion av råttor i hela Sverige. Ja,
de
kommer att överleva oss alla.
Det är de milda vintrarna.
Ja, de klarar vintrarna jättebra.
Låt oss adoptera varsin råtta som husdjur, så blir det i alla fall. Så är det inte så synd om de små liven. Vi får ta den stora råttgreppet i en annan panel. Men innan vi går in på dagens huvudämnen då, så brukar vi ju skanna av lite grann veckans nyheter lite mer kortfattat. Riksrevisionen presenterade en utredning om rutavdraget i veckan, och det var ju delvis svidande kritik. Till exempel, till skillnad mot vad som sades när det infördes, så är det inte självfinansierande utan det kostar för skattebetalarna. Och tanken att utrikesfödda kvinnor skulle få lättare att få jobb, ja, det infredes visserligen, men problemet var bara att de reste hit för att jobba. Det var inte de som redan var här som fick jobben i särskilt stor utsträckning. Och inte heller tycks det innebära att de hushåll som använder RUT arbetar mindre, för det var ju också ett argument. Man skulle få tid över för barnen och varandra och sådär. Istället jobbar de mer då. Så vad säger panelen? Är det här något att bry sig om? Ann?
Alltså rent principiellt så bör jag ju vara för RUT-avdrag, men just det där att det faktiskt handlar om människor som kommer hit för att arbeta under ofta, föreställer jag mig, mindre rimliga villkor. Då har jag noterat de, jag har använt mig av den tjänsten när jag har flyttat. Jag har flyttat ganska mycket de senaste åren, men då har det varit väldigt tydligt att det har varit människor som tycks vara här bara för att arbeta, och att de byts ut också med jämna mellanrum. Och det kan man väl säga var väl en oönskad, men icke helt omöjligt förutsägbar konsekvens av det här, att det skulle kunna bli på detta sätt. Jag tycker att intentionerna var goda, men det här tycker jag är problematiskt naturligtvis.
Vad säger Daniel? Alltså, det parti som du är med i, de kör ju hårt på det här. Det ska ju utvidgas till och med. Inte kanske att de gör det med någon glädje, men likväl.
Ja, men det är ju ett kidnappningsdrama du kommenterar. Det är taskigt att skylla gisslan så att säga, i bankvalvet för att, så att säga, någon kommer att sticka med pengarna.
Men det finns ett Stockholmssyndrom också i Socialdemokraternas fall.
Här är det ett Stockholmssyndrom, precis. Och så här, det är väl inte så att sossarna älskar tredubblat RUT. Och jag är liksom mot att detta, så att säga, används som, alltså, när man skulle kunna satsa pengar på välfärden. Jag tycker kanske att detta kan i någon mening vara okej. Problemet är väl att, alltså, städning är ju jätteviktig sysselsättning. Men vi har ju en problem att det inte städas på toaletter i sjukhus. Det städas inte i barnomsorgen. Det behövs hjälp i äldreomsorgen. Det finns ju saker som är viktigare. Om vi skulle, så att säga, anställa de människor som finns här i de jobb som behövs, till exempel i välfärden. Om det sen ytterligare finns arbetslösa människor, och det enda vi kommer på att de ska göra det är att gå hem till friska vuxna med relativt höga inkomster och städa hos dem, ja, då är jag kanske med på det. Det är liksom inte det är inte något principiellt på det sättet, men det här har väl varit en propaganda. Det här är borgerlig bidragspolitik.
Vad säger Viktor? Är det här problematiskt för borgerligheten som ju ändå gillar RUT och är ganska stolta över den reformen?
Ja, det är klart att det är problematiskt när flera av de centrala argument man har använt sen inte visar sig hålla. Men det finns väl ett annat argument som inte används lika mycket, som handlar om att det finns ett värde av miljö- och klimatskäl, om inte annat, att flytta konsumtion från varor till tjänster, och att det är då väldigt högt beskattat tidigare.
Så det här är en miljöåtgärd?
Ja, alltså just det här kanske inte, men det skulle kanske kunna vara. Man skulle ju kunna tänka sig ett mer generellt avdrag istället för det här centerpartistiska att springa och jaga den ena liksom nischen efter den andra och ge jättestora avdrag just där. Så skulle man kunna tänka sig ett allmänt avdrag för köp av tjänster. För det är ju naturligtvis så att det är ganska många i Sverige som någon gång får nytta av RUT eller ROT.
Mm.
Men sen kanske man inte behöver lägga flera 100 000 kronor på det. Och man kanske skulle kunna tänka sig helt andra tjänster som också skulle kunna omfattas. Frisör, taxi, whatnot. Om man skulle dra det mer åt ett generellt håll, så skulle man kunna hänvisa till andra argument.
Intressant. Intressant. Nästan ett eget ämne det där hade det kunnat bli. Men vi hastar vidare. Den tyska staden Hanau drabbades av vad som allt att döma är ett högerextremistiskt våldsdåd i onsdags kväll. Den 43-årige bankmannen Tobias Ratchen sköt ihjäl 10 personer på två olika kaféer där kunderna bestod av invandrare från bland annat Turkiet, och avslutade dådet genom att åka hem och mörda sin mor och sen sig själv. Och i hemmet påträffades en video och ett 24 sidor långt manifest med konspirationsteorier och högerextrema åsikter. Ja, Ann, det här tycks vara någon slags Breivik eller Christchurch-dåd, eller?
Det låter ju så. Samtidigt så finns det naturligtvis element av det här, tycks vara en man som inte är helt psykiskt frisk. Å andra sidan kan man ju tänka, alltså, alla människor som ansluter sig till den här sortens ideologi och kan man ju ändå misstänka lider av någon form av brist eller hur vi ska uttrycka det. Men det finns ju det här liksom res ipsa locket, och det vill säga att handlingen talar för sig själv. Att om man gör utför en sån här handling så är man sannolikt inte helt sund. Samtidigt så vill jag inte på något sätt förminska det faktum att han helt uppenbart också är påverkad av ideologier. För jag ser ju att den här diskussionen kommer igång med detsamma i offentligheten. Där man menar att är det ett islamistiskt dåd, då är det direkt liksom, då ser man det som ett ideologiskt dåd och man klandrar en stor grupp människor. Men när det är dåd som har högerextrema motiv, då vill man isolera det och säga att det är en ensam gärningsman. Jag känner inte riktigt igen att det skulle vara på det sättet, måste jag säga. Jag
tycker det föll väl i stor utsträckning med Breivik. Yeah. Vad säger Daniel?
Nej, men jag tycker att det finns en sån tendens. Jag tycker att allt sånt här våld är avskyvärt, och jag tror att precis som Ann säger så är det allt sånt här våld, oavsett om man åker till IS eller gör ett terrordåd i Europa eller om man är så att säga inspirerad av nazistiska eller rasistiska ideologier. Vilket ju har, det är en väldigt kraftfält just nu. Det är en otrolig kraft. Det är som ett svart hål liksom, av energi. Liksom. Det är klart att om man är... Vi kommer ju in på Palmemordet här om en stund. Det är ju liksom 80-talets, liksom, den tidens svagsinnade människor som söker ett sammanhang, blir punkare eller liksom EAP eller något, och någon jäkel gör någonting mot Palme. Och här har man den här typen av verksamhet, och det finns ju då förebilder, och idag kan de då spridas på nätet. Jag menar, det är klart att jag tycker att det finns en svaghet i att när det är vita... inhemska så att säga terrorister med fascistisk eller liknande människosyn, så är det väldigt betoning på att det är en, jag hörde någon ekosändning igår under Studio 1 där man liksom inte vågade uttala detta, det är inte draget i bevis, nej men okej, okay, men det är, han har dödat invandrare, han verkar vara fascist, sen kanske han är galen, förmodligen är han galen, men jag tycker att det finns en svaghet där som är rätt intressant. Mm.
Förmodligen är väl många IS-terrorister också galna, som du var inne på, Anna.
Ja, men jag tänker... Jag känner igen det du säger naturligtvis. Jag tror att det handlar om vår bild av ondska. Alltså, i någon mening så vill vi inte identifiera oss med det som vi betraktar som ont eller människor som vi ser som onda. Att det är lättare att avfärda eller definiera någon som ond som är väldigt olik mig själv. Och då är det lättare att säga att om det är någon som i alla fall till det yttre tycks tillhöra vår gemenskap, då är det lättare att liksom utdefiniera den här personen som någon som är galen och inte någon som är en produkt. Mm. Eventuellt av vår gemenskap. För i någon mening är det ju här en avfallsprodukt av någonting, kan man ju säga, om man nu får uttrycka sig så.
Vi hastar vidare till nästa ämne. Sverigedemokraterna kallar cheferna för public service-bolagen till riksdagens kulturutskott för att ställa frågor till dem om vad de gör åt vad partiet anser vara bristande opartiskhet. Så här motiverar Sverigedemokraternas kulturpolitiska talesperson Arin Emilsson till Sveriges Television.
Det är en fråga vi har lyft och som har ju sin upprinnelse i inte minst förra torsdagens inslag i morgonstudion där man diskuterade ungdomsrånen med ett mycket ensidigt perspektiv, och där vi då vill ställa den här typen av frågor till programbolagen.
Viktor Bartkron, de flyttar fram positionerna ytterligare då mot public service och liksom nischar sig som det mest kritiska partiet.
Ja, det får man väl säga. Sen är ju SDs förhållande till public service lite paradoxalt. Om man jämför med till exempel en kritik som kommer från en mer traditionell vanlig höger. Det brukar ju handla om att vi ska inte ha några skattefinansierade medier. Det är fel och det ska vara privata marknaden. Det är osund konkurrens och sådär. Sverigedemokraterna är ju åtminstone till sin kärna ganska positivt till existensen av ett public service. Det är bara det att de tycker att det borde ha en annan politisk profil. Eller de skulle ju själva säga en mer opartisk politisk profil. Men ja, men det där kan man ju tycka vad man vill om. Mm. Så där finns det ju en liten inbyggd motsättning i den då, som brukar säga, högerkritiken mot public service. Den kommer från två olika håll. Det är en nyansskillnad kanske när man lyssnar på det, men det är en ganska stor skillnad egentligen.
Jo, ett jättestort public service som innehåller en massa serier om Gustav Vasa, eller ett som inte existerar överhuvudtaget.
Om man vill hårdra det väldigt mycket så skulle man kunna säga att det är någonstans där det hamnar. Nej, men Sverigedemokraterna är ju ett parti som väldigt starkt betonar vikten av nationell gemenskap och en enhetlig kultur. Och då är ju ett starkt public service utbud en absolut nyckel till att kunna skapa det. Det är ju någonting som de måste komma in och påverka om de ska lyckas med sitt långa projekt. Så är det ju.
Daniel, det har då svarats att det här är liksom ett hot mot demokratin, tycker vissa då, och mediernas oberoende. Är det det?
Ja, det finns ju granskningsorgan. Det finns ju strukturer för detta och riksdagens kulturutskott är ju inte det. Och om man ska ta Viktors anmärkning här liksom på liksom allvar, så kan man säga att Moderaternas idealbild är väl snarare USA eller Storbritannien, framförallt USA då, medielandskapet där, med i stort sett bara privata eller då privata kanaler, eller man får betala själv eller så är det reklam. Och Sverigedemokraterna tenderar ju då att tycka kanske att Ungern är ett bättre exempel.
Mm. Man kan ju argumentera också för att varför ska inte riksdagen få kalla till sig public service precis som de kallar till sig Försäkringskassans generaldirektör eller vad som helst.
Alltså rent generellt så tycker jag det är olyckligt att politiker lägger sig i kulturfrågor på det sättet. Jag är nog av uppfattning att kulturen ska stå fristående och där måste vi räkna in public service. Samtidigt så kan jag också förstå att det finns ett ganska stort antal människor som nu upplever att public service inte alltid är så objektiva och neutrala som man skulle önska. Men jag tror inte det är rätt väg att gå in liksom och att en politiker går in och kritiserar ett enskilt inslag. För man kan ju också säga, jag menar, Sverigedemokraterna har ju varit svårt för public service att hantera på olika sätt. Jag tycker ju att den här långa dokumentären om Mattias Karlsson är ju intressant ur det perspektivet. För hur många politiker har fått den sortens porträtt som var väldigt... När man hade sett det så tyckte man verkligen om Mattias Karlsson. Alltså han är en trevlig person även utanför tv så att säga. Men jag menar, det är ändå något ändå hyfsat unikt tycker jag. Men det glömmer gärna Sverigedemokrater att det finns sådana inslag också.
Kort, Viktor och sen Daniel.
Ja, men ursäkta. Jag vill säga först att jag tycker att SVTs nyhetsredaktioner står inför ett närmast omöjligt uppdrag i att försöka hålla balansen och vara opartiska i det här allt mer fragmentiserade landskapet. Och jag tycker att de gör det under omständigheterna ganska bra faktiskt. För det mesta, det är klart det finns undantag. Sen är det väl ändå så att det som komplicerar den här frågan är att allt är ju politik på något sätt. Sändningstillståndet är politik. Existensen av ett public service-bolag är politik. Tillsättningar i public service-bolag, ja det är fristående, men det är klart att, alltså, det är klart att är du sverigedemokrat och Jan Helin från Aftonbladet, en tidning som har drivit kampanj mot Sverigedemokraterna, tillsätts som den viktigaste publicistiska chefen på SVT, eller näst viktigaste. Det är klart att då känner du väl instinktivt att det här är ett bolag som jobbar mot mig. Och det tror jag det bara tog i sig för de som gillar public service av idag och som tycker att de gör ett bra jobb, att det finns, ska vi säga, ur ett sverigedemokratiskt perspektiv fog för den misstänksamheten. Och sen kan man tycka att, alltså, sen är ju de flesta då inte sverigedemokrater och tycker kanske att det är helt okej. Men det finns ändå, det här är ett politiskt skapat projekt och det kommer alltid att tolkas utifrån politiska glasögon. Det får man nog leva med.
Sista ordet till dig, Daniel.
Alltså jag skulle ju, som är en klar vänstermänniska, socialdemokrat på vänsterkanten, jag kan ju nästan varje dag se hur agendan sätts i vår tid, sista 5 åren, 10 åren, snarare utifrån Sverigedemokraternas agenda. Där man inte kan, jag hör aldrig de säger så här, vi kan inte prata om Stefan Löfven för han är inte med i studion. Jag hör inte att man pratar, vi kan inte prata om Socialdemokraternas kris för de är inte med i studion. Utan det är den här, ett parti med en omfattande hatsvans som sätter en agenda.
Och de har överdrivet försiktiga, menar du?
De har blivit överdrivet försiktiga. Det är liksom SVT som har drivit fram liksom hur stor invandring tål Sverige. Jag tycker varje agendainslag i SVT är liksom på Sverigedemokraternas planhalva. Mycket beroende på verkligheten. Det är viktiga frågor. Det är ingen snack om det. Men de driver detta. Jag skulle, och då är liksom poängen är här. Jag skulle varje dag kunna ranta om ditten och datten som är obalanserad.
Varför gör du inte det?
Därför att jag är inte illiberal. Jag är i och för sig väldigt vänster. Men jag är vänster inom den liberala demokratins räckvidd. Och det... eftersom de inte är här så kan ju de få svara för sig själva någon annanstans. Men jag accepterar mediehus plattformar. Är jag inte nöjd, då bildar jag ett eget mediehus. Eller så kan jag säga ifrån.
Liksom. Intressant take
på det. Det är någonting med det här urbaniseringen. Jag tycker att det här är väldigt intressant och kanske lite hotfullt.
Nu, det var ju väldigt liksom, potential i alla de här kortämnena. Så kan det vara ibland. Men nu ska vi ge oss på dagens första liksom, riktiga ämne. För hur osannolikt det än kan låta så säger faktiskt Palmegruppens förundersökningsledare, chefsåklagare Christer Petersson, att en lösning kan vara på väg under våren. Så här lät i SVTs program Veckans brott i veckan.
Jag tycker vi arbetar nu med spår som är högintressanta och min målsättning är att vi under första halvåret 2020, alltså första halvåret i år, kommer att kunna presentera antingen ett beslut i åtalsfrågan som går ut på att vi åtalar någon eller att vi avslutar förundersökningen.
Vad lutar åt?
Det kan inte jag säga just nu till dig. Jag skulle naturligtvis kunna säga det, men jag vill inte göra det, utan det får avvakta till lite längre fram under våren 2020. Men det är beslut i en eller annan riktning kommer att komma då.
Men har ni kommit närmare en lösning på mordet på Olof Palme?
Enligt min uppfattning, ja.
Mm. Palmegruppens Christer Petersson intervjuad av Camilla Kvartoft i Veckans brott alltså. Vad säger panelen? Kan detta verkligen vara sant, Daniel?
Ja, jag tror faktiskt det, och jag är relativt insatt i både Palmemordet och teorierna kring det. Och i det här fallet tror jag, så det jag tolkar detta som, jag har nagelfarit detta som ett uttalande från en socialdemokratisk valberedning ungefär, så tror jag att de lutar åt att det är en lösning som kretsar kring Skandiamannen, Stig Engström, som magasinet Filter och ytterligare en bok drog fram under, ja, det är väl nu 2 år sedan. Och det lutar åt, alltså Filter lyfter fram teorin att han i princip var beväpnad, råkar gå ut på gatan och knäpper Palme. Och jag förstår att de genomför förhör med vittnen, personer som kan ha koppling till Stig Engström, hans ex-hustru och så vidare. Även grannar och så har förhörts. Och det som jag tror det här handlar om är helt enkelt att de tror verkligen att det är Stig Engström. Och att de kommer liksom, det är det som är deras lösning. Och sen är väl frågan då, som en del har varit inne på, har de något form av bevis? Finns det ett vapen? Finns det någon form av teknisk bevisning? Finns det ett erkännande någonstans? Finns det liksom en möjlighet att antingen då säga att det var han som gjorde det slumpmässigt ensam? Han kanske stöter på Palme slumpmässigt tidigare på kvällen, skaffar ett vapen, gör det själv. Det finns kanske en medhjälpare då på något sätt. Eller att han är en del av en konspiration och den här walkie-talkie-övervakningen.
Vän av ordning måste ändå fråga. Du sa jag förstår att och har förstått att. Hur vet du allt detta?
Jag är journalist och jag har mina ingångar.
Okay.
Och vad jag också anar och vet är att det finns någonting som polisen vet som inte Filter grävde fram. Så redan när Filter grävde fram sitt så vet jag från inifrån att det fanns en sak som polisen var glad att inte Filter hade hittat.
A smoking gun, för att vara lite vitsig.
Möjligtvis, eller något annat. Någonting som binder honom till en möjlighet.
Ann, efter alla besvikelser som vi har fått utstå under åren av kurdspår och polisspår och Sydafrikaspår och Christer Petterssons förvandling från dömd till mordet till friad tv-pajas hos TV3. Kan detta verkligen sluta i något annat än grusade förhoppningar?
Nej, jag tror inte det. Jag har inte de ingångarna som Daniel. Men jag har läst på Flashback.
Okay.
Och på Flashback så tror man också att det är Skandiamannen.
Okay.
Men frågan är ju, som du ställer, som är den relevant. Alltså, är det här någonting man har kommit fram till genom att lägga ett pussel ungefär som någon Agatha Christie-roman, eller finns det nya bevis? Annars är ju risken liksom att det presenteras en hypotes, får man väl säga att det är då. Det är kanske en plausibel hypotes, men om det inte finns några bevis så kommer det ändå fortfarande vara en grusad förhoppning, så att säga, att vi får aldrig den där gärningsmannen, vi får aldrig någon slags, ja, vad ska man säga, avslut på det, eller kanske till och med vedergällning om man skulle vilja ha det.
Floran av alternativa teorier kommer att fortsätta frodas där ute på det världsomspännande datanätet.
Ja, det är nog sannolikt.
Vad säger Viktor? Alltså, låt säga att det skulle bli så här att det presenteras en lösning som majoriteten av befolkningen tycker ja. Men så här var det nog. Vad skulle det innebära?
Det är en väldigt bra fråga och jag är inte alls säker på det. Alltså, jag tror att, alltså jag är född en månad före mordet. Alltså, den här utredningen har existerat hela mitt liv. Mm. Man känner inte till någonting när den här utredningen inte finns. Och så är det naturligtvis för väldigt många som är under 45 i alla fall i Sverige. Jag tror att det har gått lite för lång tid för att det här ska ha någon riktig effekt. Jag har ändå följt det här som mitt lekmannaintresse i många, många år. Jag har någon känsla att där någonstans vid 30-årsdagen var det som att det skedde någon slags allmänt bokslut. Att det var, man accepterade att det här, nej, men det blir inget med det här. Och jag tycker reaktionerna på det som sägs nu, ja, det är klart det är ett intresse, men det är också så att någonting som folk skämtar om snarare. Mm. Alltså jag tror att det har gått så lång tid, det har flutit så mycket vatten under broarna att även om man kom upp och sa att vi har mördaren här, så skulle reaktionen bli lite avmätt jämfört med vad det hade blivit för 10 år sedan. Det är magkänsla jag har. Jag grundar den egentligen inte på någonting annat än det sentiment jag tycker mig uppfatta.
Du är inte ensam om det.
Nej, men jag delar nog din magkänsla där. Att jag menar, det här konstrueras som, eller berättas som ett nationellt trauma och som då Sverige förlorade sin oskuld och så vidare. Men Sverige har förlorat sin oskuld väldigt många gånger efter det. Att det har varit katastrofer, det har varit mord, det har varit diverse saker. Så jag vet, jag känner också, jag förstår naturligtvis att för de anhöriga och för de som är närmast så att säga, så är det viktigt med en lösning. Men för oss andra så kanske det är här, ja men det var det på något vis.
Mm. Daniel, de anhöriga måste man ju ändå säga, i alla fall Mårten och Lisbeth har ju väldigt tydligt pekat ut en annan mördare, får man säga, och liksom låst sig lite vid det. Vad har det för betydelse?
Ja, alltså nu har ju Lisbeth Palme avlidit och Mårten Palme som var så att säga i närheten, han var med på bion och han är liksom så här på plats delvis under kvällen, och han är den som nu är talesperson för familjen. Han har ju varit ganska positiv till Skandiamannen idén så att säga. Och det tycker jag tyder på att det liksom ändå finns liksom öppningar där. Jag i helgen nu så plöjde jag Lars Borgnäs nya bok om Palmemordet och om Lisbeths vittnesmål, och den har ju en intressant take att det finns saker som pekar på att det kan mycket väl vara så att Skandiamannen är den som, jag vill komma till en slutsats där, men Skandiamannen kanske är den som springer upp för trappan. Att han antingen vet att någon, han ingår liksom i någon sorts högergäng som vet att något ska hända, eller att han bara kliver ut för att åka hem till Täby och i princip då blir livrädd för så att säga det här som händer och springer upp för trappan, och att mördaren tar någon annan väg. Alltså att mördaren försvinner i Lundmokargatan eller någonting sånt där. Alltså det jag vill komma till är inte att det var så det var, utan det jag vill komma till är att jag tror precis som Viktor att vi vill ha det här monstret, den här skuggan, den här, det är någonting, alltså det finns någonting där, det är för stort. Det kommer, även om de skulle ha ett foto på mördaren från någon hittills ej funnen övervakningskamera där man ser kulan liksom lopp genom Palmes kropp, så skulle folk ändå säga, är det verkligen Palme? Är det verkligen månlandningen? Är det inte Island? Mm. Är det inte 5 kulor som avlossas mot Kennedy i den här liksom...
Får jag pröva din teori?
Jag tror att vi vill ha det här kvar, och jag tror liksom att det går, alltså även om Christer, jag tycker personligen så här, jag tycker det är viktigt att en rättsstat inte slutar anstränga sig för att göra allt i sin makt för att gripa och så att säga reda ut i det här fallet då kanske vad en statsministermord. Jag tror att det är bra för att det blir ett avslut. Men det blir inget avslut.
Jag prövar din teori på Ann. Kan det vara så att om vi skulle presenteras med den här Skandiamannen att det känns liksom lite för futt för vårt stora nationaltrauma, denna liksom trasiga figur?
Ja, men
som
det tror jag. Och det var väl problem med Christer Pettersson också. Alltså det var liksom för banalt. Det måste vara något, eftersom Olof Palme var den Olof Palme var, så måste det vara något större. Det måste finnas, därför man vill att den här händelsen ska vara meningsfull. Och den är inte meningsfull om allting skedde av en slump.
Mm. Vad säger Viktor?
Nej, men det finns en sak ändå, för att säga emot mig själv lite grann, som skulle kunna göra det här till mer relevant än det kanske känns just nu. Och det är ju om lösningen skulle peka mot mörkläggning i centrala samhällsstrukturer bland folk som var aktiva under lång tid efter åtminstone. Vad visste regeringen och så vidare. Som det har funnits många sådana här teorier om att man har velat vissa stenar inte ska lyftas och sånt där. Finns det ett sånt spår, då kan det såklart sätta mycket av svensk nutidshistoria i ett annat ljus. Lite som när det avslöjas att vi samarbetade med USA under kalla kriget, och då blir det ju någonting som sätter gångna skeenden i ett lite annat sken.
Det får betraktas som en högoddsare.
Jag tror att det är en väldigt högoddsare. Då skulle det här ha sett ut på ett annat sätt. Mm. Då skulle inte Christer Pettersson sitta och hinta om det här i 2 år och sen komma ut med en presskonferens. Då skulle det ju ske gripanden. Det skulle,
eller så skulle han försvinna mystiskt. Och ingen vet vart han tog vägen.
Men det är just för att undvika risken för det ni pratar om är Är det där verkligen Palme? Alltså den typen av att det här bara blir en privat spanarteori i mängden, så skulle det verkligen behövas någonting som hänger ihop, en omfattande dokumentation.
Ja, vi kan knappt vänta. Daniel, jag måste fråga dig bara, vi var inne på det innan programmet här. Filter presenterade ju i princip det här, och de gjorde alltså tidningen, magasinet Filter, och de hävdade att detta är lösningen. Sen när jag och andra läste den så kallade lösningen så blev man ju lite besviken. Det kändes liksom som en privat spanarteori bland andra. Finns det någon förklaring till det, tror du?
Nej, men vad jag förstår så har Filter haft ganska ingående dialog med polisen, och det är egentligen Filters grävande, den här Thomas Petterssons grävande i Skandia-ärendet så att säga, som fick polisen att börja nysta det här. Så att jag förstår att de har haft en växelverkan. Sen, och det är väl fullt rimligt att en, så att säga, en journalist som dessutom till vardags arbetar på någon sorts kommunal liksom, journal liksom, och gör kommunaljournalistik liksom, inte kan lösa Palmemordet om det nu inte, liksom, hittar, man inte hittar vapnet eller så. Utan polisen har grävt vidare. Och jag vet från inblandade att de till exempel har haft de har haft seminarieliknande sittningar med personer som så att säga, är experter på 80-talet. Och att de för ett par år sedan, de har liksom försökt dokumentera. Så min tanke, jag kastar fram den här, jag tror den är ganska kvalificerad, är att det är Skandiamannen, de tänker sig. De utreder nu, och det kan också vara för att sätta press på eventuella vittnen, att det kan vara så att någon blir dömd för medhjälp eller åtalad för medhjälp. Och det kan göra att egentligen kanske inte det är det viktiga om någon har kommit med en pistol eller någon har hjälpt Engström med en bil eller så. Det kan, om det nu är han, då kanske det viktigaste inte att sätta dit den personen, men att den personen kanske under pressen att inte hjälpa till, så att säga, kommer in med de avgörande vittnesmålen. Så att det finns en sån grej. Och att det jag tror de egentligen kommer göra är att de kommer skriva fram en rapport lik den Warren-kommission som man hade efter, så att säga, mordet på Kennedy och mordet på Lee Harvey Oswald. För där stod man med ett presidentmord i USA, och där mördaren då inte kunde dömas. Och istället för att döma den döde mördaren så gjorde man en statlig utredning på tusentals sidor.
Vem tycker du skulle få skriva den utredningen? Det måste ju vara en medborgare.
Nej, men det är det Christer Petersson och hans medarbetare håller på att göra. Så det blir som en förundersökning, fast den kommer inte läggas fram till domstol, utan den kommer läggas till handlingarna, till regeringen eller till så. Och då tror jag att det som sen kommer hända är att det kommer bli en huggsexa i vår tid om att skriva den stora, postmoderna, politiska romanen om det lösta Palmemordet.
Och det kan vara du som skriver den. Men det låter ju som en upplagt för förvirring då med Christer Petersson-kommissionen som handlar om någonting helt annat. Jag tror vi sätter stopp för spekulationerna för den här gången. Det är oerhört spännande, men det finns mycket annat att prata om. Det här är Veckopanelen, en podd som görs av Sveriges minsta men vassaste mediehus, Kvartal.
Tack för att du lyssnar på Kvartal. Vi vill främja ett offentligt samtal som präglas av kunskapssökande, nyfikenhet och integritet. Vi har inga betalväggar och ingen reklam. Vi finansieras helt och hållet med gåvor. Tack för att du följer och stöder Kvartal.
Under förra och den här veckan har ungdomsrånen stått på den mediala och politiska agendan. Ett fall med särskilt förnedrande inslag har fått stor medial uppmärksamhet. En 18-åring var i december förra året på väg hem från jobbet då han i princip kidnappades av två yngre pojkar. Tvingades ta ut pengar på bankomat, köpa hamburgare åt förövarna och få sin mamma och swisha honom pengar. Övergreppet avslutades med en grov misshandel som filmades och där dessutom en av förövarna kissade offret i ansiktet. Dom föll i veckan. De 16-åriga gärningsmännen dömdes till ungdomsvård. Ja, Ann Heberlein, om vi börjar med dig. Vad ska man säga och vad ska man göra?
Ja, det man kan säga är väl att det är bedrövligt naturligtvis. Men det man också kan säga är att det här har ju pågått en tid. Jag har uppmärksammat liknande fall under några års tid faktiskt. Inte exakt identiska, men när det handlar om väldigt unga människor som begår olika typer av övergrepp på andra unga människor där straffet då blir i princip ingenting.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare.
Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Effektar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Vilket ju är ett stort problem på olika sätt naturligtvis.
Men ska man straffa barn som det här i lagens mening ändå är då, även om de är straffmyndiga eftersom de är över 15 år?
Man måste göra mer än att döma dem till samtal med socialtjänsten, för det ser jag sker i många fall. Och det jag också ser är att unga män, för det är ju i princip alltid män naturligtvis, som begår den här sortens misshandel, sexuella övergrepp, rån, de blir sen skolans huvudbry. Och det är inte rätt heller mot pedagogerna i skolan att de ska hantera den här sortens frågor. På gymnasiet eller på högstadiet i Lund, där min dotter har gått, så fanns det någon pojke som var dömd för olika saker. Det skapade naturligtvis väldigt oro bland de andra eleverna. Det var ingen optimal situation för honom, kan jag säga. Det skapade problem för lärarna. Jag tycker att situationen i svenska skolor är tillräckligt ansträngd idag än att man också ska ägna sig åt en slags moralisk rehabilitering.
Viktor, det här har ju en politisk dimension också. Det är ju väldigt, väldigt drag i brotts- och trygghetsfrågorna. Vad tror du, Viktor, att hur uppfattar, så att säga, väljarna politikernas sätt att bemöta detta?
Inte särskilt positivt skulle jag tro, och det går nog ganska brett. Alltså det finns ju, dels får man säga, det finns ju, om man ser lite längre tidsmässigt på det här och den politiska debatten, så finns det ju en extrem, jag ska säga, agendastyrning. Att säga, det är två månader med skjutningar, sen kommer det en månad med sprängningar. Och sen så kommer det ett uppdrag granskning om ungdomsrån, och då är det det som alla politiker springer och kommenterar i 3 veckor. Och sen händer någonting ytterligare. Det är klart det finns ett mönster, en förråad brottslighet. Finns det någon som presenterar en trovärdig lösning på problemet? Det är väl det, tror jag, som folk är mer intresserade av. Det finns ju en tendens i den politiska och den mer offentliga debatten att fastna i det här metaresonemanget om orsakerna. Och det tror jag folk är väldigt trötta på att höra. Vare sig det man pekar på kulturella variabler eller socioekonomiska variabler, det är klyftorna, det är invandringen. Det är någonstans här, ja, det är möjligt att ni är oense om det, men hur löser vi problemet? Jag tror att där finns det fortfarande, trots allt, en oexploaterad politisk yta för någon som kliver in. Och det där kan ju vara lite läskigt, kan man tycka då, ur ett centristiskt perspektiv, eller vad man ska säga. För den ytan kan ju exploateras av någon som lovar riktigt hårda tag, kanske hårdare än vad vi har sett i den svenska politiska debatten. Och det kan finnas en mottaglighet för det om man tycker att situationen är tillräckligt allvarlig. Om inte, alltså för det är ju så här, det finns ju någonting i det här att säga, ja, men de sociala åtgärderna ska vi göra. Ja, men vad är de då? Vi pratade om det här före jul i veckopanelen.
Och, ja, och vad är de?
Det är ju det som är hela tiden den här liksom X-faktorn i det. Ja, men det är viktigt att slå hårt mot brottens orsaker. Det tror jag alla är överens om. Men gör då det. Alltså det ska socialtjänsten lösa det. Hur då? De är underbemannade. Alltså det finns hela tiden en obesvarad fråga kring hur vi verkligen förändrar situationen.
Och Ann var ju inne på det. Den här grejen bollas ju runt som en svarte petter mellan skolan, socialtjänsten och polisen för all del. Och där ingen kanske riktigt vet exakt vad som behöver göras. Daniel, jag vet att du har tänkt mycket på det här. Vad har du landat i?
Nej, men först och främst så tycker jag att det här är naturligtvis helt oacceptabelt. Det här liksom traumatiserar ungdomar och alltså de som blir utsatta. Och det är liksom, det går liksom inte att säga att så här, det här är felbalanserat. Vi tog ut lite siffror här. 2013 så var det 1002 sådana här personrån mot barn. Och 2018 var det 1900. Och 2019 då var det 2500 sådana här. Det är alltså en ökning med 150%.
Är det anmälda brott?
Anmälda brott. Och det är ju liksom ett mått man har. Sen finns det väl liksom en annan verklighet. Och sen säger polisen och Katarina Gunnarsson på Sveriges Radio att inom den här statistiken så har det också blivit grövre, så att säga. Det är en sak att bli av med sin mobil och en sak att bli pissad i munnen efter 4 timmars terror.
Just Katarina Gunnarsson ska jag säga, för det har jag god insyn i. Hon talar bara om Haninge, så vitt jag vet, för det är det hon har tittat på.
Men det är liksom en del av detta. Ja. Men det som är grejen är att problemet är att det finns kanske egentligen inga enkla lösningar. Och det är det som på något sätt gör att det här blir ett... Alltså, jag tycker det här måste tas på allvar. Jag tror att det är en kombination av att man måste så att säga, ha sociala insatser. Säga att så här, socionomen är undermannad. Ja, men alltså, de här kidsen, ungarna, jag vet inte om de är 11 eller 15 eller vad de är. Liksom, de är barn liksom, i lagens mening. De är också liksom, stora barn. Det är inte tvååringar som gör detta. Det är inte liksom, Viktors nyfödda som rånar barn i sandlådan. Liksom. Utan det här är liksom, stora barn som har liksom, kraft bakom orden och de kommer i grupp. Och då tror jag att det ändå är sociala insatser.
Ja, men alltså, om jag då får ställa dig som medlem
måste man göra
dem i Socialdemokraterna.
Då måste man göra
ja,
det.
Ja, precis. Men vad är de då? För jag tror att det där ja. Är ju
nej, men det är ju
det, det måste ju liksom... Det kan,
Stefan
det
Löfven,
inte med den,
jag menar, Stefan Löfven, som vi kommer in på lite senare här, han snubblar ju då återkommande i de här frågorna och ska förklara allting med någon skattesänkning som någon gjorde för 10 år sedan. Problemet är ju den att även om man håller med Stefan Löfven så kan man ju då undra varför sänker han då själv skatten?
Man måste ju angripa detta på flera sätt. För det första, givetvis är det intressant. Jag förstår precis det du säger, Vikt, att människor är väldigt trötta på att man pratar om orsaken till detta. Oavsett om det är socioekonomiska faktorer, om det är en oreglerad invandring, om det är dålig integration och så vidare. Folk skiter i detta. De vill ha en lösning. Men ska vi kunna lösa det och förebygga det så måste vi veta varför det händer. Och det är klart att socioekonomiska faktorer är en del i detta. Men det är ju inte det enda förklaringen. Därför alla som växer upp under ofördelaktiga socioekonomiska förhållanden blir ju inte rån eller misshandlar. Så vi måste ju arbeta förebyggande, absolut. Men vi måste ju också göra någonting med dem unga män som redan har begått brott. Och där tror jag att vi måste börja prata om... Jag har pratat mycket med socionomer i Malmö. Och de säger så här, liksom, socionomer som arbetar på utsatta skolor eller skolor i utsatta områden. Så att vi kan se redan när de är 9-10 år att den här killen kommer få problem. Vi har anmälat socialtjänsten, de gör en utredning. De föreslår åtgärder, föräldrarna säger nej. Så kan vi inte ha det. Alltså vi måste ha någon form av mellanvård istället. Därför är det ett väldigt stort steg att sätta ett barn i slutenvård eller familjehem.
Vi ska återkomma och fortsätta diskutera. Ja. Men jag tänkte fallet som jag nämnde på annonsen har ju fått befogat i och för sig stor uppmärksamhet på grund av sin utstuderade sadism. Då. Men det finns en del andra liknande fall som också har beskrivits i medierna i veckan. Och apropå Katarina Gunnarsson så intervjuade hon mamman Karin, som hon kallar henne, om vad som hände när hennes son Emil rånades och misshandlades av en större grupp jämnåriga personer i Haninge.
Och då drar de in honom på skolgården som ligger alldeles bredvid. Och där ställer de sig i ring runt honom, sparkar sand i ansiktet och i munnen på honom. Sparkar mot huvudet, mot knäna, mot magen. Säger massa otrevligheter. Skrattar och pratar med varandra på sitt språk. Och Emil ligger där själv i fosterställning och det enda han tänker på det är att försvara sitt huvud.
Mm, jag måste för transparensens skull säga att jag har ju liksom själv sugits in lite grann i den här debatten, för jag skrev en söndagskrönika med rubriken Låt oss prata om känslorna bakom ungdomsrånen. Och det som jag har fått kritik för, kanske rättmätigt, kanske inte, det var att jag fokuserade på den här etniska faktorn då, för att jag såg det som så oerhört allvarligt att det första mötet man kanske har med en grupp ungdomar med utländsk bakgrund blir det här, eller i alla fall ett av de möten man har. För man kanske inte träffas i så många andra sammanhang. Min poäng med texten var att fästa uppmärksamheten på att det här är jättefarligt för sammanhållningen och det riskerar att leda till diskriminering och främlingsfientlighet. Likväl, jag frågar er, är det nyttigt eller kontraproduktivt att uppmärksamma den här aspekten? Jag är väldigt ödmjuk och öppen för att det kan vara både och.
Jag tror det är nödvändigt. Därför jag tror att en anledning till det som vi talade om tidigare, den här misstron med public service, misstron med stora mediehuset, det handlar om att människor tror, tycker, kanske med fog ibland, att media förtiger fakta som de tycker är viktiga. Och det har lett till att man tror att det alltid är gärningsmän med utländsk härkomst och så vidare. Alltså det blir liksom någon slags överslag i detta som är väldigt olyckligt. De här typen av rån med våldsamma inslag, de är så pass vanliga nu så att jag tror att de flesta av oss känner någon eller känner någon som varit utsatt för det. Och då kan vi ju se liksom dynamiken mellan gärningsmän och offer här. Och tämligen ofta tycks det ju vara inte alltid etnisk svenska medelklass pojkar, för det är ofta pojkar som blir utsatta. Men framförallt medelklass kan vara liksom killar från rötter i Balkan eller vad som helst. Men det är liksom olika sociala grupper som clashar här på något vis. Och det är klart att det skapar problem för sammanhang. Det skapar, som jag nämnde innan, så jag flyttade tillbaka till Malmö. Jag bor nu ett väldigt blandat område. Ska säga 50-50, liksom etniska svenskar och människor med annan härkomst. Människor är extremt vänliga. Jag har aldrig bott på en plats tidigare där folk är så vänliga. Därför vi vet allihopa att vi är misstänksamma. Och det gör att så fort man ser någon så ler man. Man hälsar på främlingar på gatan. Särskilt unga män som ser ut som om de skulle kunna vara kriminella. De är ovanligt vänliga. Mm. Och det är liksom någonting som händer med oss när vi går omkring är rädda. Och detta är en positiv konsekvens, tänker jag. Att vi försäkrar oss om att ja, jag är bra. Liksom. Jag är en bra person. Men den konsekvensen du talar om tror jag är ytterst överhängande. Jag tänker på det när jag talar med unga, alltså unga män, framförallt inte unga kvinnor så mycket, men låt säga män mellan 15 och 20. Där finns väldigt mycket föreställningar om den andra, så att säga.
Mm, säkert på båda
från sidan. Båda hållen, naturligtvis. Daniel.
Man ska kalla saker vid deras rätta namn. Det här är liksom helt oacceptabelt. Det här är liksom förjävligt. Det finns säkerligen, och det är liksom ingenting att hymla med idag, en etnisk dimension. Mm. Därför att klassamhället och alla andra saker är etnifierade idag. Och jag tycker det finns klart att vänstern har, och det här liksom PK-eliten som en del vill kalla det, har naturligtvis haft ett motstånd mot att prata om detta. Det är ingenting att snacka om. Men däremot finns det också en tendens att göra saker kanske mer, alltså mytologisera det mer än det är. När man hör den här historien om det här liksom vidriga historien vi hörde i sändningen här med mamman som berättade om sin son. Ja, det där är för jävligt. Men det har också hänt förr. Alltså det här, nu hade det här en typisk situation. Nu var det en så här svensk, hur man nu ska tolka det, men en svensk barn som är utsatt av liksom barn som tydligen talade ett annat språk. Vi förstår scenen liksom. När jag gick i plugget på 80-90-talet, då kunde det kanske vara det motsatta, nämligen att ett gäng svenska pojkar i 13-årsåldern kan dra in en från Bosnien som just har kommit och spöa skit ur honom för att han har gjort ditten eller datten eller man tycker något, va?
Men inte hade vi problem att benämna det då så,
nej,
som men, det faktiskt var?
Nej, och då skulle man kanske kalla det då för någonting nästan barnrasism eller så, men det är också, alltså så här, jag vill liksom att bara man benar ut det som händer, det ska vi prata om. Om invandrarbarn slår medelklasskids eller något annat så ska man prata om det. Men barn är också, barn slår och barn mobbar och barn gör saker. Och i det här fallet, om man tänker sig att vi också har ett samhälle med väldigt stora skillnader och väldigt stora klyftor och väldigt stor liksom, och det föder, alltså, det finns ingenting som förminskar den som kastar grus i någon annans ansikte. Men det finns ju heller ingen anledning att göra det till en större sak. Och det är det, liksom, lite coolhet inför detta, att barn i alla tider här och var gör saker, okay, mot
Victor,
varandra.
Victor.
Ja, men jag vill återknyta till det som Ann sa. Självklart är det viktigt att söka orsakerna, men jag tror man måste bli lite mer konkret. Alltså, jag ser det här som en del i ett mönster av en, så här, det som polisen brukar prata om som en allmän förroing. Alltså, vi pratar om biblioteksstök, vi pratar om så här, öppen droghandel, gäng som beter sig asocialt på gator och torg. Och så här. Det finns en sån tendens som är betydligt bredare än bara ungdomsrån, även om det faller in i det. Ja, men alltså min vän Lina Lund, som är DNs korrespondent i Berlin, hon brukar säga en sak som jag tycker är ganska intressant. Alltså, i Berlin så finns det alltså mer knarkförsäljning, fler med invandrarbakgrund och betydligt mer fattigdom än vad det gör i Sverige. Men de har inte samma typ av problem. Och det är det med att säga, vi måste bli lite mer konkreta kring varför uppstår det här just nu i Sverige. Alltså jag tror att det finns här. Det går nämligen att, alltså, man står på olika sidor och har sin favoritförklaring. Och ingen riktigt håller en internationell jämförelse, utan det är någonting i Sverige göder fram det här nu. Mm. Och jag tror att det måste vi nog försöka hitta. Och där tror jag inte riktigt att någon, det är fortfarande väldigt mycket käpphästar.
Ann, du som i ditt akademiska arbete, men även i ditt övriga författarskap, har funderat just mycket kring etik och moral. Så den här normupplösningen som jag tror skrämmer många. För man tänker, kan man kissa någon i munnen under en misshandel, då kan man nästan göra vad som helst. Alltså, det finns nästan inga gränser. Så tänker i alla fall jag då.
Jo, men alltså det är ju en definition av ondska, precis som Daniel var inne på innan, liksom att råna någon, det är omoraliskt och det är olagligt, men att efter att man har rånat någon sen kissa på dem, det är direkt grymhet. Mm. Och det är den överdriften som jag tror skrämmer oss. Men jag är helt inne på din förklaring, Victor. Jag ser också det här som en allmän, alltså som en förråning i samhället. Jag träffade företrädare för Handelsanställdas förbund här om veckan, och de berättade om alltså ökningen av rån i butiker, men också ökningen av hot och våld mot personalen, att de har börjat få svårt att rekrytera personal till mataffärer helt enkelt. Detta är den största arbetsgivaren för unga människor, det är deras första möte med arbetsmarknaden, de blir utsatta för hot och våld. Att det finns en sån respektlöshet där språket har blivit råare, och språket spelar ändå en viss roll i detta, tänker jag mig. Så, och där måste vi fråga oss, varför händer detta här och varför händer det just nu? Och där har faktiskt ingen någon riktigt bra förklaring.
Daniel, du som är socialdemokrat och reformist, din take då på hur politikerna i allmänhet och kanske i synnerhet då socialdemokraterna hanterar detta? De har ju liksom vacklat lite mellan en auktoritär agenda och någonting annat.
Ja, men liksom mellan, alltså... Ännu har inga Duterte-metoder kommit fram, men det var ju det här för några år sedan att man skulle eventuellt sätta in militären i förorter. Och jag tror att det, liksom, det här är en fråga i ett kluster av frågor som, liksom, som väcker väldigt mycket engagemang. Jag tycker socialdemokratin är väldigt svag. Jag tycker personligen, jag är en ganska så här, gråsosse. Ta upp dem i knät och ge dem dask, skulle jag säga. Det får man inte göra, för liksom, det är inte okej. Men alltså, det finns ju någonting. När jag var liten så gick hos en dagmamma som var en gammal gråsos. Och hon sa så här, man slåss inte liksom. Och man slår inte någon som ligger. Och det fanns liksom hedersbegrepp liksom. Även om man skulle spöa någon så skulle man fan inte slå mot huvudet. Och man skulle liksom inte... Och, liksom
och inte någon med glasögon,
och inte någon med glasögon, för de kunde gå sönder, det var dyrt, ja. Och då kan man skada ögonen. Det fanns ju saker man inte gör. Och det finns någonting liksom, det finns någon, och det var en arbetarmoral på något sätt. Okej, måste ni slåss, så slåss inte mot huvudet och slåss inte när någon ligger. Och liksom så. Och jag tänker så här att, jag tror att det här är liksom, när socialdemokratin inte har några välfärds... resurser att sätta in när hela den här staden, alltså jag tror precis som egentligen alla andra att det här är ganska komplext, det är allvarligt och det händer nu och det måste utredas och det måste göra saker och det måste göra saker. Det jag allra svårast för med dagens socialdemokrati, det är att de inför under 30 år kan liksom ha samhällsmang. Det är dags för oss att bygga ut välfärdsstaten. Ja, men för fan, gör det någon gång. Sätt fast, alltså anställ både poliser, liksom sätt in de där jävla militärerna i förorten då, om ni tror att det hjälper, och socionomer. Och jag menar, alltså en sak som jag tänker på dag till, och det är så här, alltså detta passionsdrama bara. Marcus Oskarsson på TV4 hade tagit fram liksom, vem brinner för det här? Socialdemokraterna vill ju ändå vara ett parti som ska lösa det här. Socialdemokraterna har gjort ett inlägg om ungdomsrånen. De har fått 700 gillningar, 300 kommentarer och 100 delningar. SD har gjort 17 inlägg, 17 gånger fler. De har fått 78 100 gilla, 10 800 kommentarer och 14 000 delningar.
Slutsats.
Att Socialdemokraterna inte riktigt vinner på den här debatten, och vill de slippa den så ska man inte mörka den, utan man ska lösa problemen.
Mm, okej, okay. Diskussionen lär fortsätta. Jag är ledsen att jag ser att ni viftar, men vi ska också hinna prata om mer om Socialdemokraterna. Vi ska då vidare till det tredje och sista ämnet i panelen. Ja, för Socialdemokraterna har tveklöst problem. I veckan kom en ny opinionsmätning från Novus där Sverigedemokraterna återigen är större än Socialdemokraterna. Detta i sig är inget nytt längre, men det som känns nytt och från ett socialdemokratiskt perspektiv kanske oroande är att det börjar knorras om partiledaren Stefan Löfven verkligen är rätt person att leda partiet i nästa val. Vi hör Dalademokratens politiska chefredaktör Göran Greider från torsdagens Studio 1 i Sveriges Radio.
Ja, det viktiga för mig är att Socialdemokraterna har en ny partiledare i nästa valrörelse. Därför att jag tror att det inte kommer att funka om Stefan Löfven har kvar den rollen. Därför att det blir svårt att driva med stort förtroende en socialdemokratisk politik som känns offensiv. Därför att vi vet att om man säger att nu ska vi satsa på välfärden och då måste vi höja skatterna, så kommer ingen att tro på det riktigt, därför att i den här januariöverenskommelsen har man medverkat till att sänka skatterna ganska kraftigt. Så att jag tycker inte att det är någon panik eller något sånt där. Jag tycker att Stefan Löfven har skött sig alldeles utomordentligt under de här åren. I ett fruktansvärt svårt läge så har han navigerat sig fram till att behålla en statsministerpost, vilket är väldigt imponerande på många sätt.
Daniel Suhonen, hänger Löfven löst på riktigt? Kort svar till att börja med.
Nej.
Ann?
Ja.
Viktor?
Ja.
då kör vi på ja. Du vet hur man gör för att få ordet.
Ja, precis. Nej, men så här. Alltså, Stefan Löfven, om nu någon har fått för sig det de senaste veckorna, Stefan Löfven är ju inte Socialdemokraternas problem. Däremot så är han ju ett övertydligt symptom på partiets grundläggande problem.
Nämligen?
att man är en tryckkokare av olösta motsättningar och målkonflikter. Alltså skälet till att Stefan Löfven överhuvudtaget blev partiledare var ju att han i den röra som Daniel var inblandad i bland annat, men där Mona Sahlin som efterträddes av Håkan Juholt och det var ett allmänt inbördeskrig i partiet, man kunde inte enas om en linje framåt, alltså bestämde man sig för att ta den som inte hade tyckt så mycket, och det var Stefan Löfven. Och han har hållit ihop partiet genom att stå på alla stolar samtidigt och göra minimalt med kontroversiella vägval. Dels handlar det om den ekonomiska politiken där man, som kanske var det som låg bakom problemen från början, där det fanns en Mona Sahlin socialdemokrati som tyckte att samarbete med liberala partier var politiskt rätt, inte bara en nödvändighet. Och en annan som kanske då blev personifierad, Håkan Juholt, som tyckte att traditionell socialdemokrati, det var absolut inte centerpartism. Nu har ju hela det här migrationspolitiska komplexet kommit in också, och Stefan Löfven har hanterat det på precis samma sätt genom att ena dagen var flyktingaktivist och andra dag gränspolis, och så bara går det framåt, ingenting händer i praktiken. Men eftersom alla tycker att han är en trevlig och hygglig person så sitter man still i båten och han levererar regeringsmakt. Det här börjar bli allt svårare för Socialdemokraterna att upprätthålla. Konstruktion, alltså förut kunde man nöja sig med att balansera mellan Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Hitta en punkt i mitten, försvara lite system, så blev det okej. Socialdemokrati, alla kunde köpa det. Den här nya parlamentariska situationen gör ju att varje parti verkligen måste driva sina frågor. Socialdemokraterna vet inte vilka frågor de ska driva. Så vad är, alltså i där partiet står nu är det ju väldigt svårt att se vad är alternativet. Alltså han sitter ju där han sitter av en anledning, och tar man bort honom då är ju risken snarare att både partiet i sig och dess väljarkoalition, alltså folk som röstar på Socialdemokraterna, kommer ju fortfarande från ganska olika håll.
Daniel, är Löfven ett sänke eller ett flöte för partiet? Det spelar ju viss roll då, apropå det Viktor sa.
Jag tror att det som har hänt de här sista 14 dagarna när framförallt kommunalråd på olika håll, inte minst i södra Sverige men också i Bergslagen och så, har kommenterat liksom att de är kritiska. De låter ungefär som Göran Greider gör i det här klippet. Att de liksom helt enkelt inte tror att han... De kräver inte hans avgång, men de tror inte att han kommer leda partiet i nästa valrörelse. Och det har han sagt att han ska göra och se fram emot. Och där finns ju en outtalad fråga. När ska han avgå? Och den ställs ju nu på ganska låg nivå. Och risken är ju att det här blir ett självspelande piano. Jag tyckte personligen själv att de här opinionssiffrorna som visar liksom hur ungdomsväljarna stöder S... Det är ganska utmattande att titta på. Liksom. Det är
ge nästan, oss en bild där.
Ja, det är liksom 8% av pojkarna, män 18-29 år och 18% av kvinnor 18-29 år vill rösta på Socialdemokraterna. Mm. Vänsterpartiet är större bland kvinnor, SD är största parti bland grabbarna. Och nu ligger man på 23%, SD har gått om. Fortsätter man neråt. Jag tror att det är så här. Löfven har liksom väldigt liksom stor välvilja i partiet. Man är tacksam för honom för att han räddade och höll ihop partiet efter de här skitåren. Och han har tagit partiet mot alla odds till regeringstaburetterna 2 gånger. Det finns i alla fall 18 socialdemokrater som tycker att det är väldigt viktigt. De andra blir mer och mer
skeptiska.
Och några stycken till som delar deras inlägg på Facebook. Liksom så. Men det som är grejen är den att med siffror på... Alltså så här, när Socialdemokratin var ett 45% parti, då styrde vi 80% av alla kommuner. När vi var ett 40% parti, då liksom wobblade vi... Då styrde vi hälften av alla kommuner. När vi var ett 35% parti, då satt vi varannan mandatperiod i varje kommun. Och när vi nu går under 25%, då kommer vi inte sitta och styra en enda kommun, inte ett enda landsting. Och det kommer vara så att, så här som jag gjorde ett överslag, i de flesta kommuner i Sverige kommer inte en socialdemokrat ha oppositionsrådsrollen. Så hela ekonomin är borta.
Ja. Du tror att han ryker alltså?
Det tror jag. Så här, det är svårt att veta vad socialdemokratin är idag. Den främsta företrädaren är naturligtvis partiledaren. Det partiet behöver är en väldigt tydlig partiledare som inte förknippas med de problem som vi ser idag. Till exempel den eskalerande kriminaliteten, med ökade klyftor och så vidare. Så jag tror att det finns en vilja. Och klart, nu bor jag i södra Sverige och de socialdemokrater jag träffar, de är ju skåniga så att säga. Så mitt resonemang är ju präglat av det. Det kanske ser annorlunda ut i andra distrikt. Men jag tror att det finns en önskan efter, en längtan efter en ny kraft som med trovärdighet kan faktiskt förnya socialdemokratin. Eller kanske föra tillbaka socialdemokratin till det som det var en gång. Därför jag tycker att socialdemokratin har gått vilse väldigt mycket i identitetspolitiska frågor. Man förlorade mycket i samarbetet, eller i januariöverenskommelsen naturligtvis. Och jag är inte helt säker på att den överenskommelsen har så brett stöd.
Men alldeles oavsett, alltså ett parti, ens folkrörelse, måste ju ha ett projekt att säga, som berör en relativt stor del av befolkningen.
Precis.
Och vad skulle kunna vara projektet för 2000-talet?
Ja, men det är väl att företräda arbetarklassen, och det tycker inte jag att socialdemokratin gör idag längre. De företräder särintressen, och arbetarklassintressen är inga särintressen. Det är en stor del av befolkningen, men man ser inte arbetarklassen. Jag menar att man de senaste, alltså faktiskt senaste decenniet, minst debatt har socialdemokratin fastnat i någon slags ortenromantik som har varit väldigt destruktiv.
Men är inte det samtidigt arbetarklassen i någon mening numera?
Ja,
eller en stor
alltså jag
del
vet
av
inte.
Den?
Gå ut och prata om arbetarklassen på Österlen. Prata om arbetarklassen i Norrlands inland. Alltså prata om arbetarklassen i liksom utkanten av Malmö och så vidare. Och det är klart att den är etnifierade, visst, men det här är ju människor som arbetar hårt, som betalar skatt, som inte begår brott. Vem ser dem?
Viktor, samma fråga till dig. Vad skulle kunna vara projektet för en modern socialdemokrati?
Alltså, jag tycker ju att det är helt uppenbart att projektet... Jag har alltid varit lite förvånad över den här diskussionen i socialdemokratin om vad ska bli vårt nya stora projekt. Alltså, vad är det för fel på den välfärdsstat som man byggde upp en gång i tiden? Det är inte så att den står och är utan brister eller skavanker eller absolut inte kan utvecklas. Jag förstår inte den defensiva hållningen där riktigt. För nu är det som att... Och det är ju det som är hela tiden luckan i Stefan Löfvens partiets resonemang på regeringsnivå nu, att man har nu suttit i 6 år. Man pratar hela tiden, Stefan Löfven har hela tiden, vi ska inte sänka skatten, vi ska investera i välfärden. Och ändå så handlar ju hela tiden den sakliga välfärdsdiskussionen om hur ska vi rädda dagens nivåer om 10 år. Alltså det är panikutryckningen för att ens upprätthålla det som då var 2010.
Inte så offensivt.
Nej, det är väldigt, väldigt, väldigt defensivt. Och det är klart att om man inte har ett svar på hur man ska, alltså om man inte kan ha något, om inte ens det projektet räcker, då jag förstår inte vad det är man för annat projekt. Alltså de flesta tycker väl att så länge välfärdsstaten funkar och är bra, då är man ganska nöjd med samhället.
Daniel, du som av kritikerna ibland kallas för pojken med guldbyxorna, vad är projektet om man har obegränsat med resurser?
Nej, men det är inte obegränsat med resurser, men har man sänkt skatten med nivåmässigt 240-250 miljarder per år, då kan man ju säga, om man vill låta som radikalen Viktor Bakron eller radikalen Ann Heberlein, alltså mitt projekt är väl att vinna tillbaka arbetarklassen och bygga ut välfärdsstaten och rädda välfärdsstaten genom att bygga ut den. Och har man sänkt skatten med 240 miljarder, då kan man väl ta tillbaka något av detta och inte sänka ytterligare skatter.
Så höja skatten...
Nej, men inte, det handlar inte om att höja skatten. Det handlar om att, så här, om man ska ragga upp någon på en... Om man ska säga till sambon eller liksom den man har hemma, ska vi åka till Paris, då presenterar man väl idén om ostron och champagne och gå i Louvren. Man presenterar väl inte om att detta kommer kosta 8000 spänn och vi kommer att vara tvungna att sms-låna på slutet. Man pratar inte, man säljer inte in välfärdssatsningar, man går inte till val på skatte. Höjningen. Men alltså, jag vill säga det här att det ni presenterar är egentligen, alltså mina debattörvänner här, det är egentligen mitt svar. Alltså, ta tillbaks arbetarklassen, ge dem någonting och sen försvara välfärdsstaten. Och genom välfärdsstaten kan man också nå medelklass och andra grupper.
Och vad är X-faktorn där då? För att
jag har ett svar. Ja. Jag har nämligen idag då när podden sänds så har jag en text på Aftonbladets ledarsida som helt enkelt säger så här, skit i Löfven, skit i liksom om han ska sitta kvar eller inte. Vad ska han göra om han vill göra det? Jag säger så här, han måste ha en ny konflikt. Den konflikten är pensionsfrågan. Socialdemokraterna ska helt enkelt lämna pensionsgruppen, bestämma att man på valdagen 2022 har en folkomröstning om höjda pensioner för arbetarklassen. Man gör det i en socialiserad PPM-fonderna. Man gör det på ett sätt som borgarna kommer skrika rakt ut över. Och sen så helt enkelt så i det kampanjkansliet runt så att säga höjd pension för vanligt folk som de gör ihop med LO. Där kan man anställa karismatiska, vältaliga vänstersossar som kan kriga för en valseger 2022. Då kan han sitta kvar i januaripakten och ändå vinna valet.
Det viftas här på ömse håll. Vi börjar med dig, Ann, och sen tar vi Viktor.
Ja, Alltså problemet, det är ju en jättebra plan om den hade fungerat. Men det gör den ju inte.
Hade den inte fungerat, hur vet du det?
Nej, men därför pengarna,
det problemet att de inte kan göra
pengarna
det.
Finns ju inte. Alltså det är ju ändå det som ett grundläggande problem här, att välfärdsstaten har stora problem. Det är för många men också står utanför arbetsmarknaden idag. Och det är väl någonting för Socialdemokraterna att bita tag i. Att se
det gjorde
till
de
att
ju.
Att folk kommer.
EUs lägsta arbetslöshet
2020.
Ja, men
det 2020. Gick ju inte riktigt så. Nej. Är vi inte 2020 nu? Eller har jag fel för mig? Själv tror jag ju, det är ju bort och den diskussionen. Man måste ändå liksom försvara med borgerliga heder här. Jag tror på en minimal välfärdsstat. Jag tror att det är mycket bättre att låta folk hantera sina pengar själv. Vi måste tänka om helt enkelt.
Men då blir det då, om man är rädd för växande klyftor så då blir det ju mer
jag
av det.
Jag tror att vi också måste återbörda ansvar till människor själv. Det hann jag inte säga i den tidigare diskussionen, men det är en viktig komponent i detta. Liksom att välfärdsstaten har tagit över för mycket av ansvar. Till exempel föräldraansvaret. Föräldrar är ansvar för sina barn. Ge tillbaka det till dem.
Victor,
men nu lämnar vi Löfven. Så
du får döma av det här nu som kommentator på en av landets största kvällstidningar.
Ja,
hur ska de göra?
Det är lätt. Nej, men X-faktorn, alltså det som du efterlyste där Jörgen, där håller jag väl inte riktigt med Daniel. Alltså det är klart att X-faktorn i det här är ju det migrationspolitiska komplexet och dess koppling till utsikterna för att vinna en progressiv majoritet i Sveriges riksdag. Alltså Socialdemokraterna kan bli hur suonenifierade som helst i den ekonomiska politiken, men det hjälper inte om 60% av riksdagen består av högerpartier, ekonomiska högerpartier. Alltså det långsiktiga för Socialdemokraterna, så här, ja, hitta ett eget projekt, vinn stöd för det. Jag tror ju alltså, att det finns egentligen bara två vägar man kan gå. Antingen accepterar man att framtiden är en allians mellan allt från vänsterpartister till centerpartister, och huvudfrågan är att vara emot Sverigedemokraterna, och då får man ja, kanske något bättre utfall än vad man fick i den här förhandlingen, men i stora drag inte. Nyckeln måste ju vara att kunna återvinna en klassiskt rödgrön majoritet i Sveriges riksdag. Och det kommer inte att gå om man inte i den majoriteten kan locka en betydande del invandringskritiska väljare.
Det vill säga de som idag röstar eller tänker sig att rösta på Sverigedemokraterna.
Till exempel, men kanske inte nödvändigtvis bara. Titta på exemplet i Danmark. Vad är det som har hänt där? Vad är liksom den parlamentariska nyckeln? Jo, det är just den. Alltså, Vänsterpartiet kommer aldrig bli partiet för den som lutar mellan S och SD, även om de nu tror det själva, de pratar i DN idag om det. Miljöpartiet kommer absolut inte bli det. Det skulle kanske kunna uppstå en ny partibildning, men jag tror att det är Socialdemokraterna som måste vara det partiet. De måste kunna hålla kvar och vinna tillbaka väljare som har lämnat till olika typer av högerpartier.
Man ska sluta framåtlutad.
Det här är ju den väg jag tror att man måste gå om man ska kunna nå de här målen och genomföra dem i praktiken. Då är det den danska modellen. Annars så får man se en mer socialliberal framtid, som vissa inom socialdemokratin tycker är helt okej också. Så det här är ett politiskt väg.
Ja, det är en del att hacka i sig. Danmark, från nationell spottkopp till inspirationskälla. Det kommer kräva en del pedagogik.
Det kan man lugnt säga. Och det är inte alls säkert att det projektet skulle fungera. Man har trots allt ägnat ett par decennier åt
det. Det är väl många Q-vändningar nu ändå i sig.
Folk har längre minnen än man tror.
Jo.
Vi får ta resten av snacket vid kaffet. Dags att säga tack och hej denna gång till vår utmärkt paneltrio. Viktor Bartkron, tidigare politisk kommentator här, nu på Expressen. Ann Heberlein, teologidoktor och tjänsteman. Kommunal tjänsteman, men för Moderaterna.
Regional då, faktiskt.
Regional tjänsteman, så ska det vara. Och Daniel Suhonen, chef för den fackliga tankesmedjan Katalys. Stort tack för att ni kom. Och jag tackar er som har lyssnat också för denna gång. Jag tackar er på förhand för att ni berättar för vänner och bekanta om hur mycket ni gillar Kvartal, om ni nu gör det. Jag utgår från det eftersom ni lyssnar. Och jag tackar er alltid för att ni inte tror på allt ni hör, inte ens här, utan gör som våra panelister. Ni läser, är källkritiska, går till ursprungskällan och anstränger er för att tänka själva. Ha en riktigt fin helg. Hej då!
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria.
Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.